الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة للخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Vi har kommit till kapitlet som handlar om psykiska evolution när man gör wudu. Och i en affär så säger Hassan al-Basri radiallahu ta'ala anhu att jag har mött att 70 följeslagare har berättat för mig att profeten s.a.w. har strukit med händerna över Khufas istället för att tvätta fötterna. Och det här nämns till och med i en del akidaböcker, eftersom det finns så många följeslagare som har berättat att profeten s.a.w. har gjort det, att det är tillåtet att om man har Khuf, och vi kommer att komma in lite närmare på vad Khuf är för någonting precis, att de har sagt att profeten s.a.w. har gjort det, att det har kommit oss till dels, att en del av de där har sagt att det finns tawatur, alltså att det har kommit oss till dels från så många olika källor att det är omöjligt att det är påhittat, så har vissa av de där tagit med det i akidadelen som någonting som man som muslim måste tro på. Och att stryka med våta händer över al-khuf är tillåtet i wudu men inte i ghusl. Och det ursprungliga är att det är tillåtet att göra så, inte att det är rekommenderat. Det kan vara rekommenderat, som om man till exempel har att välja mellan att be jema med en grupp som redan ber, alltså att be tillsammans med andra. Om man vet att om man skulle ägna sig åt att tvätta fötterna så skulle man inte hinna innan de avslutade sin bön. Men om man skulle stryka händerna över en khuf så skulle man hinna, och då är det rekommenderat att stryka över fötterna, eller att stryka över mokasinerna, khuf. Men det ursprungliga tillståndet är att det är tillåtet, och att det är bättre att tvätta fötterna. Det är bättre att tvätta fötterna än att stryka med våta händer över mokasinerna. Och det här gäller utom vid två tillfällen. Det första är när man tvivlar på att det är tillåtet. Alltså om det är någon som i sitt hjärta tvivlar på att det verkligen är tillåtet att göra, för den personen är det bättre att stryka med våta händer över khuf än att tvätta fötterna. Och för den som känner motvilja mot att stryka med händer över khuf är det också rekommenderat och bättre att göra det än att tvätta fötterna, för att det tvivlet ska försvinna. Men om vi går till texten som finns, inte på den länken som Farah hade skickat precis, utan på den andra länken, den som finns på Mainstream Islam, så ser vi att kapitlet heter Wiping Footgear. Och i texten så säger Imam Nawawi rahimahullah ta'ala: Wiping one's footgear, khuf, with wet hands is permissible to a non-traveler for 24 hours and to a traveler for 72 hours. Att det är tillåtet, som sagt, och det är det ursprungliga tillståndet. Det är inte rekommenderat ursprungligen, utan det är tillåtet. Så att det är tillåtet att stryka med våta händer över eller khuf. Och sen Sheikh Nos kommentar inom parentes där. Eller om det inte är med våta händer, med någonting annat, bara så att mokasinerna blir blöta. Att det kommer någon slags vatten, att det kommer fukt eller vatten på dem. Vatten menar, inte fukt. Och det här är alltså en rukhsa. Det är någonting som profeten som har gett tillåtelse att göra, istället för att tvätta fötterna. Och om man är bofast, alltså om man inte är resande, om man inte är på resa, så är det tillåtet att ha på sig och stryka, eller att stryka över khuf 24 timmar. Och om man inte är, eller om man är resande, så är det tillåtet i 3 dygn, det vill säga 72 timmar. Om man börjar att räkna, tiden börjar man att räkna från och med den tid man bryter sin wudu första gången. Så att om man har gjort wudu, man har tvättat allting, man har gjort wudu helt och hållet, och sen sätter man på sig khuf. Tiden börjar alltså inte räknas från och med det att man sätter på sig khuf, utan den börjar räknas från och med det att man bryter wudun efter att man har satt på sig dem. Och det som räknas också, om man tänker sig, i de flesta fall så bryts wudun väldigt fort, alltså det går inte lång tid mellan. Men om man till exempel lägger sig och sover, så bryts inte wudun, eller så börjar man inte räkna tiden från den tid man la sig och sov, utan då börjar man räkna från den tiden man vaknar. Och det är det som han säger här inom parentesen här, att man börjar the beginning of the period being reckoned from the time of the first minor ritual impurity. Alltså man börjar räkna tidsperioden, alltså de 24 timmar om man är bofast, eller de första, eller början av de 72 timmar om man är resande. Det börjar man alltså räkna från och med att wudun bryts. Och som sagt, om det är någonting som sömn till exempel, så börjar man att räkna med från och det man vaknar upp, inte från och med, eftersom man inte kan veta exakt när man somnade heller. Så det är alltså skillnad på om man är bofast eller att om man inte är på resande fot eller man är på resande fot. Och om man är på resande fot, eller om man sätter på sedelkort när man inte är på resande fot och sen så börjar man resa, då får man bara ha dem på sig 24 timmar innan man måste ta av sig dem. Därför där började man, man hade satt på sig dem när man inte var på resa, och sen började man resan. Och då tar man hänsyn till att man inte var resande. Och samma sak om man har rest och kommer hem. Det är inte samma sak utan tvärtom egentligen. Om man har rest, man har varit på resa och kommer hem, så tittar man, då finns det två olika situationer. Den ena situationen är att man har haft dem längre på sig än 24 timmar. Alltså om man har varit på resa, kanske haft dem på mig i två dygn och sen så kommer jag hem. Då måste jag ta av mig dem så fort jag kommer hem. Men har man haft dem mindre än 24 timmar, det vill säga att jag hade haft dem, kanske har varit på resa och haft dem på mig 12 timmar och sen kommer jag hem från resan, då kan jag behålla dem tills det har gått 24 timmar. Men det finns villkor för att man ska kunna stryka på strumporna. Det är det som man nämner här. Alltså att stryka över el-khuf med våta händer är tillåtet för en icke-resande 24 timmar och för en, någon som är, som är på resande fot i 72 timmar. Förutsatt. Och sen kommer A, B, C, D, E här. Det första, att man sätter på sig el-khuf när man har wudu helt och hållet. Och en av de sakerna här som kan blandas ihop, det är att man, det går alltså inte att göra wudu helt och hållet, tvätta höger fot, sätta på sig ena skjuffen, alltså på höger fot, och sen tvätta vänster fot och sätta på sig den andra. Utan du ska ha wudu helt och hållet. Du ska tvätta både, hela, alltså alla wudu-delar, inklusive höger och vänster fot, innan du kan sätta på dig skjuff. Det andra villkoret, och det är någonting som nämns i Rulain, så det tror jag som Imam Noe inte nämner här i den här boken, men som han nämner i andra böcker, det är att skjuff inte ska vara tillverkade av någonting som är najis, eller att de ska vara mutanajis, alltså de blivit smutsade på ett sätt så att de inte går att rengöra. Och det här är, som en del av de lärda har sagt, det här är egentligen ett villkor bara för att man inte ska kunna be i dem sen. Men fortfarande, om du har skjuff som är najis, du kan inte be i dem. Men om du stryker över dem, så har du fortfarande, så du fortfarande har wudu och kan fortfarande till exempel läsa Koranen, alltså hålla i Koranen. Så det här är egentligen ett villkor som finns där. Man kan alltså inte be i sådana skjuff eller göra tawaf till exempel. Men man kan, om man nu skulle ha sådana skjuff som är tillverkade av något, av någonting som är nedis, vilket är förbjudet som vi har diskuterat förut också, att klä sig i saker som är nedis line, om det inte finns något behov av det, alltså om det inte är darura, om det inte föreligger någon slags nöd. Så det är det andra villkoret. Det tredje villkoret, det är att de är så hållbara, att el-khuff är så hållbara att, att man skulle kunna gå omkring i dem, alltså under lika lång tid som nämns, alltså minst 24 timmar om man är bofast eller minst 72 timmar om man är på resande fot. Alltså i Rulain så uttävlar där, alltså att man går omkring i dem på samma sätt som en resande brukar göra när de tillgodoser sina behov, alltså allting som man behöver. Man går omkring, kanske förr i tiden samlar ihop ved för och elda eller vad det nu kan vara. Så att de ska vara så pass hållbara. Och det här innebär att vanliga strumpor inte räknas som skjuff. Man kan alltså inte ha vanliga strumpor, alltså vanliga tubsocker. Och han kommer att komma till det i nedan, men det gäller även här egentligen, för att de uppfyller inte det här villkoret. Vanliga tubsocker eller finstrumpor eller vad man nu vill, de räknas inte som skjuff. Det tredje villkoret, förlåt, det fjärde villkoret, är att de täcker hela foten upp till och med ankeln. Så att de måste täcka hela foten och även ankeln. Och det får inte finnas något hål i dem. Så att de måste täcka hela den delen som man måste tvätta när man gör wudu. Och sen nämner här att det är inte tillåtet att stryka över en skjuff om man bara har en av dem på sig och tvättar den andra foten. Alltså man har en skjuff, tvättar den ena foten och sätter en skjuff på den andra. Det är alltså inte tillåtet. Och det är heller inte tillåtet att stryka över skjuff om det är hål i dem, som sagt. Även om det är ett litet hål. Och då är det självklart undantag för hål för snörningen till exempel. Och sen ett tillägg här, ett villkor som inte finns med i Noahs bok men som finns i Reliance of the Traveler, och det är att de hindrar vatten. Alltså de ska vara av ett sånt material så att de hindrar vattnet från att, om man skulle droppa vatten på el-khuf, att de hindrar vattnet från att nå fram till foten. Om man säger som Sheikh Noah säger i kommentaren till exempel, om man skulle droppa 3 droppar i följd, eller om man skulle hälla vatten på dem, så ska materialet hindra vattnet från att nå fram. Från, de måste inte vara vattentäta, i den bemärkelsen att de inte att de stöter bort vattnet helt och hållet, men de ska åtminstone hindra så att vattnet kommer fram direkt till foten. Sen säger den här i kommentaren här senast nu, så säger den att det som vanligtvis används av muslimer är ankelhöga lädersockor eller mockasiner eller vad man vill kalla det, som man har, de ofta så har med dragkedja, och ofta så har man dem som ett par tjocka strumpor nästan, som man använder dem innanför skorna. Jag tror att de flesta känner igen, vet hur en shorts ser ut, men alltså hur de vanliga lädershorts ser ut. Men det går bra att använda vilket material som helst, som man säger här. Även tjocka, till exempel yllestrumpor. De här tjocka yllestrumpor, de fullfyller alla de här villkoren. De täcker hela foten. Det går att gå i dem länge utan att de går sönder. Och de hindrar vatten från att direkt nå fram till foten. Även om materialet inte är vattentätt eller vattenavvisande, så hindrar de i alla fall vatten från att komma direkt fram till foten, därför att de är så pass tjocka. Och som sagt, vanliga socker uppfyller inte villkor C och E ovanför. Alltså vanliga tubsocker, och därför kan man inte stryka över dem. Och det går inte heller att ha två tunna strumpor över varandra. Det kan man heller inte ha, eftersom båda är tunna. Ingen av dem uppfyller villkoret i sig själv. Och när man stryker över dem, så är det som är viktigast, det man måste göra, det man måste stryka, man måste på något sätt stryka på översidan av Avrochof. Det är det som är obligatoriskt för att man ska kunna för att man ska ha wudu. Men det är sunna, som man nämner här, det är sunna att stryka med högerhanden, så tar man från tårna och drar mot benet, alltså på översidan, och med undersidan så tar man med vänsterhandens fingrar från hälen och framåt. Precis som man skulle kamma igenom håret. Alltså man håller fingrarna som man skulle dra dem genom håret. Alltså lätt åtskilda. Och drar med höger hand på ovansidan. Och med vänster hand på undersidan. Med höger hand från tårna mot benet. Och med vänster hand från hälen mot tårna. Det är det som är sunna. Men det som är obligatoriskt, som sagt, är att det räcker med att man stryker på någon del av överdelen av shof. Med våt hand eller med någonting annat. Och sen går Imam Nawawi rahimahullah ta'ala vidare till att nämna att det inte längre är tillåtet att stryka över al-khuf när man tar av sig dem. Och tar av sig dem, när man tar av sig al-khuf, så har man, det är två olika situationer kan man säga, eller det är egentligen flera. För det första, om man tar av sig al-khuf, så tittar man, när man tar av sig al-khuf, så tittar man, om man inte har wudu överhuvudtaget när man tar av sig al-khuf, då måste man förnya wudun helt och hållet igen om man vill be. Eller om man vill sätta på sig al-khuf igen. Så till exempel, jag har haft al-khuf på mig i några timmar. Jag gjorde wudu, satte på mig al-khuf, sen bröt jag wudun. Och sen tog jag av mig dem av någon anledning. Om jag då vill sätta på mig al-khuf, eller om jag vill göra någonting annat, då måste jag göra om wudu helt och hållet. Precis som vanligt. Jag kan alltså inte göra wudu ända fram till fötterna och sätta på mig al-khuf och sen stryka över al-khuf. Eftersom al-khuf måste sättas på när man är helt ren. När man har wudu helt och hållet. Så det är fallet jag tar av mig al-khuf, eller om de ramlar av. Medan jag inte har wudu, så måste jag göra om wudun helt och hållet. Om man däremot tar av sig al-khuf när man har wudu, så om man har wudu och inte brutit wudun alls sen man tvättade fötterna och satte på sig al-khuf, då har man wudu precis som vanligt, behöver inte göra om någonting. Alltså det vill säga, jag gör wudu helt och hållet, sen sätter jag på mig al-khuf, och utan att jag bryter wudun så tar jag av mig al-khuf, eller om de ramlar av, och då kan jag sätta på mig al-khuf om jag vill igen. Jag behöver inte göra någonting, jag har fortfarande wudu då. Men det här var alltså det första scenariot om jag har wudu. Det andra scenariot om man har wudu, det är om man till exempel har brutit wudun. Alltså jag har gjort wudu först, gjorde wudu helt och hållet, satte på mig shof, men nu bryter jag wudun. Alltså wudun bryts, och sen gör jag om wudun igen och stryker över shof, och därefter tar jag av mig shof. Då behöver jag bara tvätta fötterna igen. Så vi har tre scenarion. Ett scenario när man har brutit wudun och tar av sig al-khuf, och två scenario när man har wudu och tar av sig al-khuf. I det första scenariot, det vill säga när man har brutit wudun och sen tar av sig al-khuf, då måste man göra om wudu helt och hållet, precis som vanligt, helt och hållet. Om man däremot har wudu, då har vi två olika scenarier. Det första scenariot är att jag har wudu och jag har kvar den wudun jag hade när jag satte på mig al-khuf. Alltså jag gjorde wudu helt och hållet, hade tvättat fötterna och allting, sen satte jag på mig al-khuf, och sen tar jag av mig al-khuf, då behöver jag inte göra någonting, för då har jag wudu fortfarande. Det andra scenariot är när jag har gjort wudu, jag har satt på mig al-khuf, och sen har min wudu brutits, och då har jag gjort om wudun och strykit av Elkos istället för att tvätta fötterna. Om jag tar av mig Elkos nu, då behöver jag alltså bara tvätta fötterna för att ha vodo. Jag behöver inte göra om vodon helt och hållet, utan det räcker med att tvätta fötterna. Den andra punkten som man kommer till där, så säger han the permissible period for wiping them expiring. Alltså när den tid som gör det tillåtet att stryka över Elkos tar slut. Det vill säga 24 timmar för den som inte är resande och 72 timmar för den som är resande. Så att om man har Elkos på sig när tiden tar slut, om man fortfarande har vodo då, alltså när tiden har tagit slut, då måste man ta av sig Elkos. Man anses då inte, alltså även om jag har vodo och har stryket över fötterna, när tiden tar slut så måste jag ta av Elkos och tvätta fötterna. Och då kan man sätta på sig Elkos igen, och då börjar en ny 24 timmars period efter det att jag bryter min vodo då. Men när tiden tar slut så upphör egentligen ens vodo. Och om man då fortfarande har vodo, så tvättar man fötterna bara. Men om man har brutit sin vodo, då får man om sin vodo helt och hållet. Det tredje är när man behöver göra rossel. När man är i behov av att göra rossel, alltså när man blir junob. Det kommer komma till junob här senare här i sådana. Men om man blir junob, då måste man ta av sig skjorta, för att det går inte att stryka över skjorta när man gör rossel, utan då måste man ta av sig och tvätta fötterna. Och sen från Reliance Överträvde så gör han, det finns någon kort sammanfattning av det jag sa här innan. Och det är att om en del av foten blottas, antingen genom att man har tagit av sig Elchof eller genom ett hål, eller när tiden tar slut, så måste man ta av Elchof och göra om sin vodo. Eller om man redan har vodo, så tvättar man fötterna innan man sätter på sig Elchof igen. Bra, är det några frågor om det här då? Frågan var alltså, vilka två scenarier var att föredra att stryka Elchof istället för att göra vodo? Jo, det första är om man tvivlar på att det är tillåtet. Om man tvivlar på att det är tillåtet, då är det bättre att stryka Elchof än att göra vodo. Och det andra var om man känner, även om man kanske inte tvivlar på att det är tillåtet, men man känner någon slags motvilja mot det, då är det också bättre att göra det. Nej, alltså egentligen så får man inte ha något hål i Elchof överhuvudtaget. I körfiskolan så är det så att är det hål i dem så får man inte använda. Och stort, alltså de har sagt litet hål. Jag vet inte exakt om det finns någon exakt definition av litet, men jag kan försöka ta reda på det själv. En gissning är trots allt som i aura, så att man skulle kunna se huden igenom den. Det är det jag misstänker, men jag är inte helt säker. Så jag ska titta upp den själv, får ni svar på det nästa gång. Det var någon fråga här, just det. Finns det olika åsikter angående om att få stryka på strumpor? Den dominerande åsikten i alla fyra skolor är att vanliga strumpor, alltså det vill säga typ tubsocker eller de här ännu tunnare strumpor, den dominerande åsikten i alla fyra skolor är att det inte är tillåtet att stryka över dem. Det finns en hadith där profeten säger sig, där det sägs att profeten säger sig, det berättas en hadith som är sahih också, där berättas att profeten säger sig att de strök över Elchof och El-Jawarib. El-Jawarib betyder strumpor, men de lärda, anledningen till att de lärda i de fyra lagskolorna har sagt att det inte är tillåtet med vanliga strumpor är för att det inte finns några redogörelser för hur de strumporna såg ut. Och eftersom det inte finns någon text som pratar om hur de ser ut, så har de lärda sagt att det inte är tillåtet att stryka över strumpor om de inte uppfyller samma villkor som Elchof, alltså de här lädersockorna. Därför har de sagt vilka villkor som måste uppfyllas. Det vill säga, de måste vara starka så att man kan gå i dem. De får inte släppa igenom vatten. Och om vanliga strumpor uppfyller de här kraven, eller om ett par strumpor uppfyller de här kraven, så kan man stryka över dem. Men annars kan man inte göra det. Och det bygger i stor del på en regel, en fickregel som lyder Ar-Rukhsa la yusaru ilayha illa bil yaqin. Att man kan inte ta en rukhsa, alltså någonting som är tillåtet, om man inte är helt säker på att det är tillåtet. Så att stryka över Elchof är tillåtet, det är en rukhsa, det är någonting som profeten sedan har sagt är tillåtet. Men det är inte tillåtet att göra det om man inte är säker. Det är samma sak om man reser till exempel. Om jag är osäker på om jag har rest tillräckligt långt för att slå ihop bönen eller inte, så får jag inte göra det. Därför att det ursprungliga tillståndet är, alltså utgångspunkten är att man får inte slå ihop bönor. Och samma sak här, utgångspunkten är att man får inte stryka, man ska tvätta fötterna, man ska inte stryka, utom om man är säker på att det är tillåtet. Så därför så har den dominerande åsikten i alla fyra lagskolor är som sagt att det går inte med vanliga strumpor, trots att hadisen finns. Då frågar man vilka två scenarier kunde inträffa när man kommer från resande till ett bofast tillstånd. Ja, det var snarare så att du har ett tillstånd när du är bofast och sen reser. Alltså om du till exempel inte är på resande fot, så har du resande fot, så har du satt på dig chauff och sen börjar du resa. Då kan du inte säga att men nu ska jag ha på dem i 72 timmar för nu är jag resande, utan då gäller 24 timmar. När man kommer tillbaka från resan, då hade vi två scenarier. Det ena är att man har haft dem längre än 24 timmar redan när man väl kommer fram, när man väl har slutat sin resa. Och då måste man ta av sig dem på en gång, för då har man inte vodo längre. Alltså du, när jag säger att man måste ta av sig dem på en gång, du måste inte ta av dem om du inte ska be eller göra någonting annat. Men du har inte vodo. Och det andra scenariet är om du har haft en längre eller om du har haft en kortare tid än 24 timmar. Alltså om du har varit på resa och sätter på dig chauff och sen 12 timmar efter det att vi sa ju som sagt, man räknar inte tiden från det att man sätter på sig chauff, utan man räknar från den tiden då vodon bröts efter att man sätter på sig chauff. Så att man har varit på resa och man har börjat räkna tiden mindre, till exempel 12 timmar innan man kom hem, då kan man slutföra, då har man 12 timmar till på sig. Så det är det som gäller. Nästa fråga: måste man ta igen alla bönor man gjort om man strukit över vanliga strumpor även om man inte visste om den regeln? Och svaret på den frågan är nej. Man måste inte ta igen alla bönor. Men det är som sagt, det finns en åsikt i köpeskolan som säger att det är villkor att inte behöver uppfyllas. Så har man inte haft väldigt, väldigt tunna strumpor, så behöver man kanske inte ta igen de bönorna. Men framöver så stryk inte över strumporna. Det är som sagt den dominerande åsikten i alla fyra skolor, så man ska undvika det. Nu nästa fråga. Frågan är om vanliga skor kan fungera som chauff om de täcker så pass mycket av foten. Alltså om man har till exempel kängor, så kan de fungera som chauff. Det finns ett problem med det. Det är att speciellt om man har skor med stålhätta till exempel, för de kan man inte be egentligen. Profeten säger sedan, man har sagt att jag blev beordrad att göra sujud på sju kroppsdel, eller sju ben egentligen bokstavligen. Och sen nämnde han pannan, båda händerna, båda knäna och båda fötterna. Och de rättslärda har sagt att båda fötterna, alltså tårna, måste vara i marken. Alltså någon del av undersidan av tårna måste vara i marken. Och när man har stålhätta till exempel, så sådana skor går inte att böja så pass mycket så att tårna hamnar i marken. Så att har man sådana kängor som är väldigt stela, så kan man inte be dem. Även om man kan fungera som chauff, som till exempel för att läsa Koran eller någonting annat. Sådär. Men då går vi vidare i inshallah. Det kapitel som handlar om hur man bör bete sig när man är, till exempel när man går på toaletten och sånt. Och det här är en av de sakerna som islam, det finns ingenting egentligen av ingenting i livet som står utanför religionens sfär enligt muslimer. Alltså det finns absolut ingenting som religionen inte har någonting att göra med, utan religionen har någonting att säga om precis allting. Och det första som Imam Nawawi nämner här, det är att det är obligatoriskt att göra sig ren från allting smutsigt som kommer ut från könsorganen eller ändtarmen, alltså ut ur ändtarmsöppningen. Det är alltså obligatoriskt. Och i en hadith som finns i Bukhari och Muslim, så berättas att profeten sedan gick förbi en grav, och så hade han några följeslagare med sig, sa att de här två personer som ligger, jag gick förbi två gravar, alltså de personer som ligger i de här gravarna, de straffas nu. Och de straffas inte för någonting stort som de har gjort. Den ena av dem brukade inte undvika eller akta sig för, skydda sig för från urin. Och den andra brukade sprida illvilliga rykten, alltså namima. Alltså han spred rykten för att förstöra relationen mellan personer. Och därefter så tog han en kvist och bröt av den i två delar och planterade, stack ner en av kvisten i ena graven och den andra graven. När de frågade varför han gjort så, då sa han: jag gjorde så på det att det må lindra deras straff. Så att de lärde har sagt, just därför har de sagt att det är obligatoriskt när man har varit i badrummet, så är det obligatoriskt att om det har kommit ut någonting som är najis och som smutsar ner, och som är mologiskt också, alltså som smutsar ner det området där det kommer ut, så måste man göra sig ren. Och det är sunna i den bemärkelsen att det var det som man gjorde på den tiden. Det är sunna att använda först någonting fast. Och det som man använde under profeten Sallallahu tid var att man använde stenar eller någonting liknande, och därefter använda vatten. Men det är tillräckligt att bara använda vatten, eller att bara använda någonting fast, som till exempel toapapper. Men vi kommer att komma in på det, han pratar om det här. Så att det är sunna, det bästa är att man först tar någonting, alltså man använder till exempel toalettpapper först och främst, och att man därefter använder vatten. Och det är tillräckligt att bara använda vatten, eller att bara använda tre stenar, eller att torka sig tre gånger, om förutsatt då att all najasa försvinner, att all smuts försvinner från platsen, alltså från ändtarmsöppningen eller från könsorganen. Och sen säger han att, alltså att det försvinner, det innebär att man har tagit bort så pass mycket att det inte går att ta bort mer, och att det skulle krävas vatten för att ta bort mer än så. Och ett villkor är att det man använder är fast, av fast material, alltså inte till exempel grus eller någonting, alltså som även om små gruskorn är fasta i sig själv, så måste det vara någonting fast som är större än så. Och det andra villkoret är att det avlägsnar smuts, att det tar bort smutsen. Det tredje är att det inte är någonting som är har hurma, alltså att någonting som är okränkbart, som till exempel religiösa skrifter eller någonting som man får äta. Så om man har ett material som uppfyller de här villkoren, så är det alltså tillåtet att använda det och inte använda vatten. Men det är obligatoriskt att använda vatten om man, som ni ser där, han säger ett fyra villkor, eller fyra, i fyra fall så är det obligatoriskt att använda vatten. Det första är om man har tagit bort, om man har försökt tvätta sig med någonting annat än vatten eller med någonting som är orent. Och anledningen till det är att om du tvättar med någonting annat än vatten, så kommer hela den vätskan som du använder blir oren när den kommer i kontakt med najasan, alltså med avföringen eller med urinen. Och då blir hela området som den vätskan har kommit i kontakt med blir orent i sig självt, eller blir orent också då. Och därför måste man använda vatten. Den andra situationen där man måste använda vatten, det är om man har fått najasa från någon annan plats på det området. Om man till exempel har fått blod där, alltså vid ändtarmsöppningen eller vid könsorganen, då måste man också använda vatten. Därför att inte använda vatten är en ruksa, alltså det är någonting som har blivit tillåtet bara när det gäller urin och avföring och ingenting annat. Och det jag hör samman med tredje villkoret, det är att man kan inte ta bort najasa med en sten eller någonting om avföringen till exempel har flyttat sig. Om man till exempel har fått urin på låret, så räcker det inte med att bara torka bort det med papper, utan då måste man använda vatten, precis som man skulle ha fått urin på handen eller någon annanstans, precis som vilken är det som helst. Så att det här, att använda papper eller sten, det är tillåtet bara könsorgan och ändtarmsöppningen. Får man urin på handen, så räcker det alltså inte med att torka med papper, du kan inte be med det, det är fortfarande energis, eller mot energis, så du måste tvätta det med vatten. Och samma sak, det fjärde villkoret är snarlikt det tredje villkoret. Och det är bara att han definierar egentligen var platsen är. Alltså om det till exempel sprider sig, om avföringen sprider sig utanför innerdelen av skinkorna. Och han definierar det, alltså den delen av kroppen som, alltså den delen som är, sluter sig samman när man står upp. Vad man bör tänka på när man går på toaletten, det är att det är rekommenderat att ha någonting på huvudet och att ha skor på sig. Och man bör gå in med vänstra foten först. De går in i toaletten och ut med den högra. Och det här gäller oavsett om man ska gå in och uträtta sina behov på toaletten eller inte, eller om du bara vill gå in och spegla dig på toaletten. Alltså att gå in på toaletten gör man, det bör man göra, gå in med vänster fot och gå ut med höger fot. Och de har också nämnt att om det är långt mellan toalettstolen och dörren, så går man in med vänster fot in genom dörren. Och även att det sista steget man tar in på innan man sätter sig, att man också gör det med vänster fot. Och det här gäller att gå in med vänster fot och höger, och gå in med vänster fot och gå ut med höger fot. Det gäller även till alla sådana ställen där det finns mycket köatin. Så det här gäller till exempel i sok. Om du går till marknadsplatsen, eller om du tar ett köpcentrum, om du vill kalla det, ett köpcentrum, samma sak där. Gå in med vänster fot och ut med höger fot. Och även om man går in på en plats där det förekommer sånt som är förbjudet. Så att om man går in på en plats där det förekommer förbjudna transaktioner, så är det rekommenderat att gå in med vänster fot. Och det är förbjudet att gå in på sådana platser om det försiggår någonting förbjudet just då. Alltså om det försiggår något förbjudet just då när du går in, utom om du har ett behov av att gå in där och det behovet inte kan uppfyllas någon annanstans. Alltså till exempel, som ett exempel bara, om man har två affärer. Den ena affären är dyr, alltså i den ena affären där har man kanske förbjuden musik som spelas, men den är billigare än den andra affären där man inte har förbjuden musik. Då är det tillåtet att gå in i den affären som är billigare, därför att det finns ett behov av att gå in där. Och skulle man handla på det andra stället, så skulle det orsaka en förutsatt att det orsakar en ekonomiska förluster som är allmänt känd, alltså det är allmänt erkänt att de är kännbara. Inte om det bara handlar om några kronor, men alltså om det märks att du, varje gång det handlar om, du till exempel skulle sluta varje månad med att du förlorar kanske 1 000 kronor på att handla i den andra affären som inte har musik, då är det tillåtet att gå in på ett sånt ställe. Någonting annat som är rekommenderat är att säga när man går in i precis innan man går in i toaletten, att säga bismillah Allahumma inna a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith, alltså i Guds namn, Gud, jag söker ditt skydd från det manliga och de från manliga och kvinnliga demoner. Att man säger det när man går in. Och när man går ut så säger man Ghufranaka Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Ungefärlig översättning. Lov bli tillkomma honom som tagit bort det osunda och gjort mig frisk. Och vissa lärda har sagt att den här duan är det också bra att säga efter att man har till exempel kräkts, eller en kvinna när hennes menstruation är slut, eller efter att man har släppt sig. Därför att det kommer ut saker som är skadliga för om kroppen skulle behålla det, så kan det vara skadligt för kroppen, samtidigt som det som är bra finns kvar. Så därför är det rekommenderat att säga den här duan även vid sådana tillfällen. Men när man är inne i toaletten så ska man inte prata. Det kommer komma till det snart. Tillbaka till texten, så säger han att det är från Lions Örtröver är inom parentes där. Det är makro, alltså starkt orekommenderat, starkt ogillat att använda höger hand när man tar bort en resa, alltså från kroppen, oavsett när man är på toaletten eller någon annanstans. Man ska använda vänster hand om det går. Och det är förbjudet att stå vänd mot kibla, eller att vara vänd mot kibla, inte bara stå, utan att vara vänd mot kibla när man uträttar sina behov, oavsett om man urinerar eller det andra. Och det här gäller när man är utomhus. Ja, det är haram att utomhus stå vänd mot kibla och uträtta sina behov, eller att vara vänd mot kibla, eller att vara vänd mot kibla, eller att ha ryggen mot kibla när man uträttar sina behov. Det här gäller när man är utomhus och när det inte finns någonting mellan dig själv och kibla. Alltså om du har till exempel någonting som är närmare än 1,5 meter från dig och som är högre än ungefär 32 centimeter. Alltså någon slags, om du har en mur framför dig till exempel, eller någonting annat som uppfyller de här villkoren, då är det inte förbjudet längre. Men att stå ute i det fria utan någonting framför sig, vänd mot kibla eller med ryggen, eller vänd från kibla, så är det förbjudet. Det här gäller inte om man är i en plats som är upprättad just för det här, för att man ska ut, alltså i en toalett. För är man i en toalett, även om toaletten är vänd mot kibla eller vänd från kibla, så att man har ryggen mot kibla, så är det inte förbjudet att gå på den toaletten. Och det här är en kärfiskola, så har man enat mellan många hadiser som pratar om just det här. En av dem är profeten som säger också en hadis som finns i Bukhari och Muslim. Detta stack vill också blåla ett ordbyrå här. Det var ett våld bol. Och läkaren kärrek och avgarribo. Och kan man kalla sig det. Alltså det är ungefär det betyder av hadisen. Att när ni uträttar er behov ska ni inte vända er mot kibla. Och inte heller ha ryggen mot kibla. Utan vänder åt öst eller väst. Och öst eller väst då, eftersom de var i Medina. Men är man här i Sverige så är det öst eller väst. Alltså huvudsaken är att man inte vänder sig. Det gäller även här egentligen. Så att man vänder sig österut eller västerut istället. Men som sagt, är man inne i en toalett så spelar det ingen roll. Och det är makro, alltså starkt orekommenderat att uträtta sina behov i stillastående vatten. Förutsatt att det inte är väldigt mycket vatten. Och väldigt mycket vatten definieras i det här sammanhanget med att om man skulle till exempel stoppa en pinne i vattnet och röra om vattnet väldigt kraftigt, så skulle vattnet på andra sidan inte påverkas. Alltså vågorna eller svallvågorna skulle inte komma över till andra sidan därför att det är så pass stort vattenhål eller så, en sjö eller vad det nu kan vara. Men om det är mindre vatten än så är det makro starkt orekommenderat att uträtta sina behov i det. Och anledningen till det är ganska klar. Till skillnad från om det är mycket vatten som är rinnande. Om det är mycket vatten som är rinnande, för då spelar det ingen roll. Det sätts i rörelse. Det som är risken här är att någon annan kommer och tvättar sig från den här platsen. Och det är också makro att urinera under fruktträd. Och anledningen till det är inte som många tror att det beror på att rötterna kommer att suga upp det här urinen. Och att det kommer påverka frukten. Utan anledningen till det är att frukten kan falla ner på det här. Och det är också makro att det är starkt orekommenderat att uträtta sina behov på platser där på vägar. Och i skuggan då, det är med hänsyn med avseende på varmare länder där folk ofta samlas i skuggan. I kalla länder som Sverige, alltså ute i solen. Om folk drar sig till solen. Och också att urinera till exempel in i hål. Därför att som profeten säger, att om det är ett litet djur så kanske det skadar. Om det är ett stort djur så kanske det kommer ut och skadar dig. Och också att urinera stående, det är makro. Och inom parentes så alltså, med undantag om man har en ursäkt. Som till exempel om man, att det skulle stänka mindre på en själv om man står upp och urinerar än om man skulle sitta. Eller om det är väldigt svårt för en att sitta. Om man till exempel på grund av ålder eller någonting annat. Och det är makro att tala medan man uträttar sina behov. Medan man, just i det ögonblicket man uträttar sina behov, så är det makro att tala överhuvudtaget. Och det är makro att ta med sig något in i toaletten, eller när man uträttar sina behov, att ta med sig någonting som det finns vicker på. Alltså till exempel ett halsband som Allahs namn står på. Eller om man har Koranen på sig. Alla de här sakerna är starkt orekommenderat. Och vissa i kärsiskorna har sagt att det är förbjudet att ta med sig en Koran in i badrummet. Så det ska man under alla omständigheter undvika. Och om man till exempel nyser medan man sitter och uträttar sina behov, så ska man inte säga alhamdulillah högt, utan då säger man det tyst för sig själv. Även när man kommer ut kan man säga det. Är det några frågor om det här kapitlet? Frågan är, när man är utomhus, är det här om att vända sig mot kibla då man utför sina behov? Och svaret är ja. Som sagt, utomhus, om man inte har någonting mellan sig själv och kibla, alltså någonting som är närmare 1,5 meter framför en och som är minst 30, ungefär 32 centimeter högt, så är det förbjudet. Frågan är, alltså, det är så att man ska rena sig från allt som kommer ut ur könsorganet. Är det även wajib att göra sig ren från sädesvätska eftersom det inte är najis? Nej, det är inte obligatoriskt rekommenderat. Som vi nämnde under kapitlet för det som är najasa, så sa vi att sädesvätska anses inte vara najis, till skillnad från mevi och meni. Men mevi, så sädesvätska, om det kommer ut, så är det, man måste göra ghusl, vi kommer komma in på det i nästa kapitel där, inshallah. Men det är inte najis, så att egentligen så måste man inte ta bort det. Men när man gör ghusl så måste man ju se till att vatten kommer överallt, så att då är det möjligt att man måste ta bort om man inte går att se till. Men om man har det till exempel på kläder, så är det inte obligatoriskt att ta bort det, men det är starkt rekommenderat att skrapa bort eller tvätta bort det. Nästa fråga. Frågan är om det är förbjudet att äta på en restaurang där folk dricker öl. Alltså den generella regeln är att man får inte gå in någonstans där folk syndar, om det går att undvika. Alltså till exempel, ett klart exempel på det är att gå till stranden. Om du vet att det ligger folk som blottar sina aura, och det gör det alltid på stranden om det är sommar, så är det förbjudet att medvetet söka sig till en sån plats om det inte finns en god anledning till att göra det. Och att vilja bada är till exempel inte en god anledning. Så egentligen så gäller samma sak för restauranger där folk dricker alkohol. Man får inte gå in om det inte föreligger väldigt viktiga skäl till att man måste gå in, om man inte har något annat val. Men annars så ska man undvika det. Och har man ett skäl där man kan gå in, som sagt, gå in med vänster fot som en påminnelse. Nästa fråga. Frågan är om man bör gå in i en bank med vänster fot först. Ja, det är inte långsökt alls. Det är nog rekommenderat att göra så, ja. Eftersom det är en plats där det förbjuder väldigt många förbjudna transaktioner. Och överallt där det förekommer sånt som är förbjudet, där samlas shayatin. Och där shayatin samlas, där det är dåliga platser. Och alla dåliga platser är rekommenderat att gå in med vänster fot. Så visst. Jag också kan säga, det är, om man är på sådana platser, alltså det är, om man måste in på en sån plats, så är det ju självklart också att man försöker hålla sig där inne så lite som möjligt. Så en bra sak är, om det är till exempel mycket kö på en bank, så är det bra. Det är bra att gå ut därifrån om man väntar på sin tur. Och det här gäller ju alla ställen, att man stannar så kort tid som möjligt. Nästa fråga. När man ska göra wudu, kan man säga bismillah, alltså först för sig själv när man är i toaletten? Ja, det kan man göra. Det bästa är att man gör wudu om man har som möjligt. Det är inte så vanligt i Sverige att man har ett ställe man kan göra wudu där det inte finns en toalettstol. I många muslimska länder, i till exempel i Yemen och i Marocko och i Syrien, så har man oftast en plats för tvagning och en plats för att uträtta sina behov. Och där är det inga problem. Men är man en plats där det är en toalett, så är det bättre att man säger bismillah tyst för sig själv. Nästa fråga. Frågan är, alltså det är förbjudet att nämna Allahs namn i toaletten. Det gäller bara om man säger det, frågetecken. Det är väl ingen fara om man tänker på Allahs namn? Nej, det är inget, absolut inte. Det berättas att en del av dem lärde till och med, när de var inne på toaletten, att de lät någon utanför läsa högt ur böcker som handlar om religiös kunskap, för att de inte skulle slösa någon tid. Så att tänka på Allahs namn inne, eller att tänka på religiösa saker, att tänka på Allahs namn, är inte förbjudet. Men det som är förbjudet, det är alltså att, eller det som är starkt orekommenderat, är alltså att tala under den tid man uträttar sina behov. Nästa fråga. Frågan är om det är förbjudet att råka recitera Koranen i huvudet när man är på toaletten. Nej, som sagt, alltså att göra dhikr tyst för sig själv, även om man är på toaletten, det är inte förbjudet, det är inte makro heller. Alltså det är inte så att när man är på toaletten så måste man sluta tänka på Allah som att det är det. Att hela tiden tänka på Allah som att det är det, att hela tiden tänka på religion, är någonting positivt. Till och med det som. Men det som är starkt orekommenderat, som sagt, det är att prata när man uträttar sina behov. Nästa fråga. Ja, vad definieras som tyst? Som tyst, har man i köpfiskolan, så har man alltid definierat tyst så som att man inte hör sig själv. Alltså även om man rör på tungan, men hör man sig inte själv, då anses det vara tyst. Då Därför att kalam på arabiska, definitionen av kalam enligt den shafiidiska lärare, det är alltså sånt som kan höras. Så kan man inte ens höra sig själv, så anses det inte vara kalam, och då är det inte makro. Bra, om det inte var några fler frågor så går vi vidare till nästa kapitel. Och det är det kapitlet som handlar om janaba, alltså det som orsakar, det som gör att man blir, att man måste göra ghusl. Och när man blir junub så är det rekommenderat att skynda sig att utföra ghusl, eftersom den som är junub på sätt och vis fördrivs från Guds närhet. Och det är därför man till exempel inte får vistas i moskén eller läsa Koranen. Alltså när man är junub så får man inte ens läsa Koranen högt. Alltså inte bara att man inte får hålla i Koranen, du får inte läsa Koranen högt heller. Och man får heller inte vara i moskén om man är junub. Så därför så har Imam al-Haddad till exempel, han skriver att om du blir junub bör du skynda dig att utföra ghusl, eftersom den som är junub fördrivs från Guds närhet och därför inte får vistas i moskén eller läsa Koranen. Och det finns en hadis där det berättas att änglarna inte går in i ett hus där det finns en person som är junub. Och när änglarna försvinner så kommer tjejat in från alla håll. Om vi går till texterna så ser vi att Imam Nawawi rahimahullah skriver att det är obligatoriskt att göra ghusl när följande händer. Det första, att en man för in sitt könsorgan i en kvinna. Och det de menar här, det är när ollonet tränger in i kvinnans underliv. Så att gör man det oavsett om det resulterar i orgasm eller inte, så måste man göra ghusl. Det andra är om en man eller en kvinna får orgasm och mannen, och det kommer ut sädesvätska, eller som ni ser det här, or female sexual fluid, som Sheikh Noor kommenterar med meaning that which comes from orgasm from a female. Alltså om det kommer ut vätska i samband med att en kvinna får orgasm, eller om sädesvätska kommer ut i samband med att en man får orgasm, så måste man göra ghusl. Det är det andra. Det tredje, det är om en person dör. Och då är det självklart inte obligatoriskt för den personen att göra ghusl, utan det är obligatoriskt för, det är en falsk kifaya, det är obligatoriskt för samfundet att se till att den personen tvättas. Det fjärde, det är när en kvinnas menstruation tar slut och när hon vill eller måste be sen, så måste hon göra ghusl. Det femte, det är när den postnatala blödningen tar slut. Postnatal blödning, alltså den blödningen som vanligtvis kommer i samband med att en kvinna föder. Men när den blödningen tar slut så måste hon också göra ghusl. Det sjätte är efter att man har fött ett barn, efter att en kvinna har fött ett barn, även om det inte skulle komma någon blödning efter alltså. Så att det femte, det är när blödningen tar slut. När vi säger att en kvinna, om vi antar att det är möjligt att en kvinna föder ett barn utan att det kommer någon postnatal blödning efter, så måste hon i alla fall göra ghusl. Och sen så definierar han sädesvätska här, och han säger att hur känner man igen sädesvätska? Jo, det är tre, de har tre egenskaper, att om en av de tre finns så är det sädesvätska, och då måste man göra ghusl. Det första är att den kommer ut stötvis. Så att om det är en vätska som kommer ut stötvis, så betyder det att det är sädesvätska, och då måste man göra ghusl. Det andra, det är att det kommer ut i samband med njutning, alltså att det medför njutning när den kommer ut. Och det tredje, det är att den har egenskaper så som att den, när den är fuktig så luktar den ungefär som deg, och när den är torr så luktar den som äggvita. Så att har vätskan som kommer ut, om man är osäker på om det kommer ut någon vätska, om det är, verkligen är sädesvätska, eller om det är till exempel mevi, alltså den vätska som oftast kommer ut i samband med sexuell upphetsning, men som inte är sädesvätska. Om man är osäker på vilken av dem det är, så kan man titta. Alltså om den har en av de här tre egenskaperna, då är det sädesvätska, och då måste man göra ghusl. Men om den inte har någon av de här tre egenskaperna, så är det inte det. Just, och sen så nämner han då att det är inte obligatoriskt att göra ghusl när det kommer ut en vätska som inte, den kommer inte ut, den, man njuter inte av att den kommer ut, eller i samband med att den kommer ut, och det är en klibbig vit vätska. Den kallas mevi på arabiska. Jag vet inte vad den har för namn på svenska faktiskt, om den överhuvudtaget har något namn, det måste den ha. Men den kommer oftast ut i samband med sexuell upphetsning, men det är inte sädesvätska, och den är nergis, så den måste tvättas bort av odombryd som den ska komma ut, men den nödvändiggör inte ghusl. Så nu tänker jag precis om du har några frågor om det här. Jag vet att det här är kanske ett känsligt ämne, men det är sånt här. Det är, alltså en kvinna som jag känner till den här, det är en kvinna kom till profeten och sen var frågade någonting som var väldigt privat. Hon frågade det inför andra. Och om jag inte minns fel, var det Aisha radiallahu anha som förebrådde henne för att fråga en sån sak. Och profeten sen svarade att Allah subhanahu wa ta'ala skäms inte för sanningen. Så att det här är ju frågor som är saker som är väldigt... de kan vara väldigt känsliga, och det kanske finns, men det är sånt som man måste veta hur som helst. Men jag har några frågor, så får ni gärna ställa det. Frågan är, när man gör gosel måste allt hår bli blött? Svaret på det är ja. Vi kommer att komma till det nu, vi kan gå in på det nu, inshallah. För det är nästa kapitel här, det handlar just om hur man gör. Frågan är om jag kan kommentera någonting kring Rutubat al-Farj. Vi pratade om det lite grann när vi pratade om vad som är najas eller inte. Rutubat al-Farj definieras i Shafi'i med det. Det är en vätska som har samma konsistens som svett ungefär. Den är inte najis. Den är inte najis. Och den nödvändiggör självklart inte gosel heller. Så vanlig Rutubat al-Farj, alltså bara det som alltid finns, eller man kan säga, det är inte najis. Men då går vi vidare till gosel. Det är två moment som är obligatoriska i gosel. Det är mycket som är sunna, vi kommer komma till det som är sunna. Men det är bara två moment som är obligatoriska. Det första, det är avsikten. Det är att man avser att utföra en obligatorisk gosel, till exempel. När jag inte för det gosel, eller jag avser att utföra en obligatorisk gosel. Det räcker, den avsikten räcker. Och det andra, och det är självklart som jag sagt förut, att den avsikten ska sammanfalla med att man börjar tvätta en kroppsdel. Alltså vilken del som helst. Eftersom gosel inte behöver göras i någon speciell ordning, till skillnad från wudun. Så fort du börjar tvätta en kroppsdel, då avser att göra gosel då. Och det andra obligatoriska momentet är att vatten kommer överallt. På allt hår och på all hud och på alla naglar. På allting över hela kroppen. Man är säker på att, eller inte helt säker, man kan inte veta 100%, att man är ganska övertygad om att vatten har nått ner till hårbotten. Att det har kommit vatten under naglarna. Och utsidan av den insidan av öronen som är synlig. Alltså inte in i själva trumhinnan. Men inne i örat, den delen som är synlig inne i örat. Så att man ser till att vatten kommer överallt. Och det här innebär att i Shafi'i-skolan, om en kvinna har flätor till exempel. Om flätorna är så pass hårt flätade att vatten inte kan komma in, så måste flätorna lösas upp. Inte annars. Så om håret är så pass hårt flätat att vatten inte kan tränga in i flätorna, då måste man lösa upp flätorna, men inte annars. Och det finns en här dita profeten, där en kvinna frågade just om det här med flätorna, och profeten sedan sa att det är okej. Okay. Men shafiitiska lärda har sagt att i den här frågan så alltså vad som gäller, det är vad som avsås i den hadisen. De tolkar den hadisen att det gäller sådana flätor som inte hindrar vatten från att nå fram överallt. Så det är de här två sakerna som är obligatoriskt. Och det är mycket som är sunna när det gäller gosel. Det är till exempel att man börjar med att göra wudu. Eller egentligen att man börjar med att tvätta, att man börjar med att tvätta bort eventuell sånt som är, alltså sädesvätska till exempel, landat från könsorganen. Att man börjar med att tvätta det. Och då bör man, när man gör det, så bör man avse att upphäva det orena tillståndet just från det området. Därför att då blir det området rent, så behöver du inte röra det området efter. Du behöver inte tvätta det efteråt. Därför att vad som händer annars är att man börjar tvätta det som sunna bara. Och sen så, när man gör gosel sen, om man till exempel vill tvätta sig med tvål där i det området, då använder du händerna, sen så kommer du åt dina könsorgan, då bryts wudun. Så att när du är färdig med gosel så har du inte wudu då. Men om du däremot börjar med att tvätta det området med avsikt att upphäva det rena, orena tillståndet just från de delarna, alltså från ändtarmsöppningen och från könsorganen, och sen utför gosel helt och hållet efter det, då har du även wudu när du är färdig med gosel. Men det som är sunna, som sagt, man tar bort det och avser att upphäva det orena tillståndet därifrån, och sen gör man wudu helt och hållet. Även om det inte behövs, för om man gör gosel så har man wudu automatiskt sen, om man gör en obligatorisk gosel. Det är skillnad från sunna gosel, alltså om du ska göra gosel för jumma bara för fredagsbönen. Den gosseln gör inte, du får inte wudu efter att du har gjort den gosseln, därför att den gosseln upphäver egentligen inget orent tillstånd, utan den är bara sunna, den är inte obligatorisk. Någonting annat som är sunna när man gör gosseln är att man för händerna över hela kroppen, att man gnuggar hela kroppen, och att man gör gosseln i ett svep, alltså att man inte börjar göra gosseln, sen går och gör någonting annat, sen avslutar den. Och det är starkt orekommenderat att slösa med vatten när man gör gosseln. Och slösa med vatten, det innebär i praktiken att man använder mer vatten än vad man egentligen skulle behöva. Och det här är ju en sunna som väldigt få i Sverige lever efter. Därför att använder man rinnande vatten, så använder man nästan oundvikligen alltid mer vatten än vad man behöver. Förr i tiden så brukar man alltid samla vatten i en tillbringare eller någonting och göra gosel ur den. Använda det, alltså skopa vatten. Och då använder man ju mycket, mycket mindre vatten än om man hela tiden har vattnet på och låter vattnet stå rinna. Och sen nämner han i en kommentar, så nämner han att den som utför, som den som är till exempel junub på en fredag och vi gör gossel med avsikt både för att upphäva det orena tillståndet och för att göra gossel för Juma. Han belönas för båda två. Alltså det räknas som han har gjort båda två. Men om man bara avser en av dem, då får han bara det som han har avsett. Så man till exempel, man vaknar upp Junub på fredag och sen glömmer man bort att man är Junub och går in och duschar med avsikt att göra gossel för fredagen. Då måste man göra om sin gossel, därför att då har man inte upphävt det orena tillståndet. Eller om man vaknar upp Junub och sen ser man gossel för att upphäva det orena tillståndet, så glömmer man bort att det är fredag. Och då är man ren, men man anses inte ha gjort gossel för Juma. Då är det rekommenderat att göra om den gossel. Men om man har avsikten för båda två, så räknas det, som sagt. Är det några frågor kring det? Jag frågade om avsikten är obligatorisk. Jag sa det. Det är två moment i gossel som är obligatorisk. Avsikten är att se till att vatten kommer rör allt. Och avsikten ska vara att man avser att utföra en obligatorisk gossel. På arabiska till exempel, nawait och fardel gossel. På svenska, jag avser att utföra en obligatorisk gossel. Nästa fråga. Jag hörde att något om att man bara behövde tre händer fulla med vatten till huvudet. Det är sunna. Det är sunna att använda tre, att skopa vatten tre gånger över huvudet. Men det som är obligatoriskt, det är det som jag pratar om, det som är obligatoriskt är att se till att vatten kommer överallt. Om vatten kommer överallt genom att bara hälla tre gånger över huvudet, då räcker det. Om vatten inte kommer överallt, även om man har hällt tre gånger, då måste man hälla mer vatten. Så att det som är obligatoriskt är, som sagt, att se till att vatten kommer överallt. Men det som är sunnat är att använda tre. Att använda tre skopor över vatten. Alltså, jag har inte nämnt massor med saker här som inte är sunna, utan vi har konstaterat att det finns andra saker som är sunna. När man gör gosset till exempel, att man börjar med att hälla vatten tre gånger över huvudet. Och att man tvättar högra delen av kroppen först och vänstra delen sen. Det är också saker som är sunna. Och någonting annat som jag inte har nämnt här som är, när man gör gossel så ska man, det är rekommenderat, man bör inte vara helt naken när man gör det. Man bör undvika att vara helt naken överhuvudtaget, utan om man har till exempel umgänge med sin fru eller med sin man. Men när man gör gossel är det rekommenderat att ha någonting som täcker de privata delarna. Nästa fråga. Frågan är, hur ska vatten komma överallt om man täcker de privata delarna? Det är inte så svårt som det låter. Man har något tyg som släpper igenom vatten, så det är inga problem. Annars kan man ta av sig det tygstycket, till exempel om man har, om man använder kalsonger till exempel, så kan man ta bort dem när man tvättar sig och sen sätta på sig dem igen. Nästa fråga. Frågan är, så man glömmer att göra odo när man duschar men har fått vatten överallt, har man då odo? Alltså, om man utför en obligatorisk gossel, då får man vodå automatiskt. Men om man under tiden man gör gossel rör sina privata delar, så bryts vodån, och då har man inte gossel när man, då har man inte vodå när man är färdig, utan då måste man göra om sin vodå. Jag hoppas att det är förstått. Men vi går vidare här till det sista kapitlet för idag. Det handlar om när det är sunna att göra gossel, alltså inte när det är obligatoriskt, utan när det är sunna. Och det första, och det är när man ska på fredagsbönen. För den som vill delta på fredagsbönen. Alltså det är inte sunna att göra gossel bara för att det är fredag. Utan det är för den som vill delta på fredagsbönen, som avser att gå till fredagsbönen, till moskén. Då är det rekommenderat att göra gossel innan. Och tiden för gossel infaller med fajr. Så att sunnan för gossel fredag, det går alltså inte att göra gossel efter maghrib på torsdagen till exempel. Utan det ska vara någon gång mellan fajr och dhuhr, eller mellan fajr och fredagsbönen. Så det är det första. Det andra, det är på id, båda id-dagarna, då är det också rekommenderat att göra gossel. Men då är det rekommenderat att göra gossel överhuvudtaget, oavsett om man tänker gå på idbön eller inte. Utan då är gossel för dagen, alltså inte för bönen, utan det är för själva dagen. Och där börjar tiden för den dagen, den infaller vid midnatt. Och anledningen till att de shafiitiska lärda sagt att tiden här börjar tidigare, det är för att många människor har långt att ta sig från där de bor till platsen för idbönen, eftersom det oftast är väldigt kort mellan fajr och tiden för idbönen. Idbönen bes ju oftast tidigt på morgonen, och många människor har lång resa, så att de har sagt att det är tillåt för dem att göra gossel innan. Och det tredje, det är när det är mån- och solförmörkelse, om man avser att gå och be. Då är det också rekommenderat att göra gossel. Det fjärde, det är innan man utför bönen för regn, salatilistiska, då är det också rekommenderat att göra gossel. Det femte, när man blir muslim. Det är egentligen obligatoriskt, som man säger, så inom parentesen så ser ni, det är inte bara sunna, utan det är obligatoriskt om någonting som nämns i 2:17 ovan har hänt innan man blir muslim, det vill säga om man har haft samlag innan man blir muslim, eller om man har haft utlösning till exempel innan man blir muslim, då är det obligatoriskt att göra ghusl när man blir muslim, för att man ska kunna be, för att man ska kunna göra tawaf till exempel. Det är rekommenderat också att göra ghusl när man har förlorat medvetandet, och också innan man går in i ett tillstånd av ihram, alltså när man gör hajj. Och när man gör hajj, innan man går in i Mekka, innan man står vid Arafa, och för varje dag när man kastar stenar i Mina, och de 3 dagarna som följer på Eid al-Adha. Och det är också rekommenderat att göra ghusl efter att man har tvättat en död person, eftersom vissa lärda håller att det är obligatoriskt, så har man sagt att det är rekommenderat på grund av det. Bra, det var det vi hade för idag. Har ni några frågor om det här? Jag har hört att man förlorar sin wudu endast om man tar på sina privata delar med shahwa, inte bara om man råkar nudda. När det gäller, det finns en hadith där profeten säger, men mässa dökar och följa tawadda, den som rör sin bokstavligen sin penis ska göra wudu. Och jag vet att det finns olika åsikter när det gäller att röra personer av motsatt kön med begär eller inte. Men just när det gäller att röra sitt könsorgan, så de 2 åsikterna jag känner till, det är att det bryter odon och att det inte bryter odon. Jag känner inte till att det finns en åsikt som säger att det bryter. Jag känner inte till att det finns, ja, de 2 åsikterna som jag känner till, det är att om man rör sina privata delar med handen så bryter odon. Den andra åsikten som jag tror det är Hanefiskolans åsikt, att det bryter inte odon även om man rör sina privata delar med handen. Jag känner inte till en tredje åsikt som säger att det bryter bara om man rör med begär. Men det kanske finns en sån åsikt. Det jag känner till när man gör åtskillnad mellan att röra mellan begär, med, att röra med begär eller röra utan begär, det har att göra med om man rör, till exempel om en man rör en kvinna som inte är mahram, så är det till exempel i ett märkeskolan, i Hanbeliskolan, så gör de en åtskillnad på om man tar med om man kände begär när man tog med den här kvinnan eller inte. Men i Köpingskolan så tar man ingen hänsyn till det, utan rör man en kvinna hud mot hud utan att köra, så bryter det odon. Men i Köpingskolan så bryter det odon om man rör de privata delarna med insidan av handen. Och varför just insidan av handen? Jo, därför att det är så som Imam Shafi rahimahullah ta'ala har förstått texten, men mässa dökar och följeta vadda. Mässa, ordet mässa har enligt Köpingskolan att göra med att ta på någonting med insidan av handen. Och vi har en hanefit här med oss, som säger där, säger jag också att i Hanefiskolan så bryter det inte att röra sitt könsorgan med handen. Nästa fråga. Är det okej att göra ghusl som extra, att man vill rengöra sig själv? Alltså man har egentligen inte behov av, måste inte. Jo, jag säger alltså, det är inte rekommenderat att göra om sin ghusl. Har man ghusl så är det inte rekommenderat att göra om den. Men om man vill duscha för att bli ren bara, eller för att svalka sig, så är det tillåtet. Men det är alltså inte rekommenderat att göra en ghusl igen när man redan har ghusl. Men om det inte var några fler frågor så avslutar vi nu en inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا طهر قلوبنا اللهم انظرنا الى نظر رحمه وتوب علينا توبه نصوحا طهرنا قلبا وجسدا وروحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه